Jag ska be Ali komma upp till mig och så ska han få vara med och läsa en del av den text som jag tänker ta med oss i. Och vi ska landa i Josua bok idag. Josua är ju en fantastisk bok som kommer direkt efter Moseböckerna. Och man får följa med folkets etablering i landet när de ska inta landet. Men först får Ali läsa här och du får komma fram till mikrofonen här. Och så läser du Josua 24, verserna 14-24 ska Ali läsa på persiska.
Hej. А я те باب 24 از انجیل یوشع براتون قرائت میکنیم. پس از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری او را خدمت و پرستش کنید. خدایانی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات و در مصر میپرستیدند فراموش کنید. و تنها خداوند را بپرستید. اگر نمیخواهید خداوند را پرستش کنید، همکنون تصمیم بگیرید که چه کسی را پرستش میکنید. آیا خدایی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات میپرستیدند یا خدایان اموریان را که اکنون در سرزمینشان زندگی میکنند؟ اما من و خانواده‌ام خداوندی را پرستش خواهیم کرد. آنگاه مردم جواب دادند: ما هرگز خداوند را ترک نخواهیم کرد تا خدایان بیگانه را پرستش نماییم. زیرا خداوند ما و نیاکان ما را از مصر که در آنجا در غلامی به سر می‌بردند بیرون آورد و آن همه معجزات را در برابر چشمان ما انجام داد. به همه جایی که رفتیم و از بین همه اقوامی که عبور کردیم او حافظ و نگهبان ما بود. وقتی که به این سرزمین آمدیم خداوند اموریان را که در اینجا زندگی می‌کردند بیرون راند. پس ما نیز خداوندی را که خدای ماست پرستش خواهیم کرد. یوشع به مردم گفت: اما ممکن است شما نتوانید خداوند را پرستش کنید. او خدای مقدس و غیور است. او گناهان شما را نمی بخشد. اگر خداوند را ترک کنید و خدایان بیگانه را بپرستید و از شما رو می گرداند و شما را مجازات می کند. با وجود همه خوبی هایی که در حق شما کرده است باز هم شما را بیرون می برد. مردم به یوشع گفتند: خیر، ما خداوند را پرستش خواهیم کرد. آنگاه یوشع به آنها گفت: خودتان شاهد باشید که خداوند را برای پرستش اختیار کردید. آنها جواب دادند: بلی، ما شاهد هستیم. یوشع گفت: پس خدایان بیگانه را که با خودتان دارید ترک کنید و دلها را به خداوند خدای اسرائیل بسپارید. یوشع گفت: ما خداوند خدای خود را پرستش خواهیم کرد و از اوامر او اطاعت خواهیم کرد. آمین.
آمین. Tack Ali. Varsågod och sitt. Jag ska läsa lite längre på svenska. Och jag läser från början i Josua 24. Får ni gärna följa med. Här har du också ett val. Välj att läsa i din egen bibel. Välj appen på din telefon. Eller välj att se på skärmen. Eller välj att bara lyssna på mig. 3-4 val har ni. Jag läser från vers 1. Josua samlade alla Israels stammar till Shekem. Han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, domare och förmän. Och de trädde fram inför Gud. Och Josua sa till allt folket: så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Och även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land och jag gjorde hans avkomma talrik. Jag gav honom Isak, och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Jag gav Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. Men Jakob och hans söner drog ner till Egypten.
Sedan sände jag Mose och Aron och slog Egypten med plågor som jag sände bland dem. Och därefter förde jag er ut. När jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit till havet förföljde egyptierna era fäder med vagnar och ryttare ända till Röda havet. Då ropade det till Herren och han satte mörker mellan er och egyptierna och lät havet komma över dem så att det täckte dem. Ni såg med egna ögon vad jag gjorde med egyptierna. Sen bodde ni i öknen en lång tid. Vers 11. När ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko stred Jerikos invånare mot er. Och det gjorde även amoréerna, periséerna, kananéerna, hetiterna, girgaséerna, hiverna och jebusiterna. Men jag gav dem i er hand. Jag sände panik framför er och det jagade bort dem. Och det jagade bort amoréernas båda kungar framför er. Det var inte genom ditt svärd eller din båge. Och jag gav er ett land som ni inte hade arbetat med. Och städer som ni inte hade byggt. Och i dem fick ni bo. Ni fick äta av vingårdar och olivlundar som ni inte hade planterat. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni nu bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Då svarade folket, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla det folk vilkas land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss. Också amoréerna som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud. Josua sa till folket, ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud och han kommer inte att tolerera era överträdelser och era synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, kommer han att vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut ha gjort er gott. Men folket sa till Josua, nej, vi vill tjäna Herren. Vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket, ni är nu själva vittnen mot er. Att ni har valt Herren för att tjäna honom. De svarade ja. Han sa, gör er då av med de främmande gudar som ni har bland er. Och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Folket svarade Josua, Herren vår Gud vill vi tjäna. Och hans röst vill vi lyda. Vers 31. Och Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. Det som var kvar efter Josua och kände till alla de gärningar som Herren hade gjort för Israel. Och så flyttar vi två kapitel fram in i domarboken kapitel 2. Och så får ni några versar där från vers 7. Domarboken kapitel 2 vers 7. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. Det som var kvar efter Josua och hade sett alla de storverk som Herren hade gjort för Israel. Vers 10. Och hela den generationen samlades till sina fäder. Då växte en annan generation upp efter dem. En som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde andra gudar. Gudarna hos folken som bodde omkring dem. De tillbad dem och väckte därmed Herrens vrede. Amen. Inte alltid vi läser så långa bibeltexter, eller hur? Det kan vara gott att få göra. Guds ord är det som vi predikar. Det är ju valtider nu. Och jag tror att du, precis som jag, ser på debatter, dueller och diskussioner om partierna och deras partiprogram och allt valfläsk de har att presentera. Och kanske är det så att en del av oss till och med tycker att det här är så rörigt, det är så svårt, så att jag kanske inte kommer att rösta. Men då skulle jag säga att inte rösta ett väldigt dåligt val. Det är inte ett rätt val, det är ett dåligt alternativ, för du överlåter åt någon annan att säga sin mening om Sverige, och där du plötsligt blir tyst, där din röst inte längre hörs. Så jag tycker du ska verkligen aktivt välja under det här valet. Se till att gå och rösta. Det är en rättighet, men det är egentligen också lika mycket en skyldighet. Du bör verkligen rösta och lägga din röst på det parti som du tror kan leda Sverige bäst. Men hur är det då? Om vi flyttar, liksom vidga cirkeln, vi pratar inte bara valet 2018, utan vi pratar om alla de val vi har i livet. Så är det ju så att det finns otroligt många valmöjligheter, än vilket område vi pratar om, eller hur? Och jag upplever i alla fall, och jag tror att ni håller med mig, att ibland blir vi avtrubbade i det här. Så vi blir så trötta, så vi vet inte, när är det väldigt viktigt för mig att faktiskt välja och välja det som är rätt? Och när är det mindre viktigt? När kan jag faktiskt strunta i ett val därför att just det valet är inte viktigt för mig och för de som jag har runt om mig? Vi ska inte tro att de val vi gör bara handlar om mitt eget liv, utan det handlar om vårt samhälle, det handlar om oss tillsammans. Så hur vet vi när vi ska göra de där viktiga valen? De riktigt viktiga. Ja, det är svårt. Och jag tror att vi både behöver varandras hjälp och att vi behöver Guds hjälp. Vi pratar ganska ofta om, och Lasse gjorde det i inledningen, om något som vi kallar för sekularisering i den kristna församlingen. Vi pratar om att vi blir sekulariserade. Och med det menar vi ju egentligen på något vis att världens värderingar, den tro eller icke-tro eller vad vi nu vill kalla det för, som finns i samhället, liksom tränger undan den kristna trons värderingar och ställningstaganden. Och så tränger det liksom in i kyrkan och tränger undan Gud och tro. Och så börjar världens värderingar att råda också i den kristna gemenskapen och i ditt och mitt liv. Och ska vi vara riktigt ärliga med själva, så, och som vi brukar faktiskt numera nästan presentera vårt land, så är vi det mest sekulariserade landet i världen. Men vad är sekularisering egentligen? Är det bara att världen tränger in? Det svåra med sekulariseringen är ju att den sker ju bara. Vi behöver inte göra något aktivt val alls. Vi kan sitta på våra egna rumpor och bara vänta. Så sker sekulariseringen omgående. Därför att om jag inte väljer aktivt, så väljer någon annan åt mig. Är ni med? Hoppas ni hänger med i predikan idag. Alltså att aktivt vara med och välja där det finns viktiga saker att välja, det är helt avgörande. Om jag inte ska tappa greppet om mitt liv och vad som egentligen är viktigt och vad som inte är så viktigt. Sekularisering kanske inte bara handlar om att andra tränger in i mitt liv. Det kanske handlar om vem jag låter komma in i mitt liv. Eller? Vad är det som jag släpper in? Vad får tala högst i mig? Sekularisering har egentligen inte, säger Magnus Malm till exempel, känd kristen författare och retreatledare. Han säger, det har inte så mycket egentligen med vår inre tro att göra. Att om du frågar mig så kan jag svara, jo, jag tror på Gud. Sekulariseringen syns i våra relationer. I relationen till Gud, i relationen till mig själv, till skapelsen, till mina vänner, till min familj, till pengar, till sex, till makt. Det syns i alla mina relationer. Och det märkliga, vet ni vad det är? När sekulariseringen liksom börjar forma om dig och mig, så kan vi finna oss i ett läge till slut där vi inser att om någon frågar mig om jag tror på Gud, så svarar jag absolut ja, det gör jag. Men ingenting i mitt liv speglar att jag faktiskt har den tron. Jag lever utåt sett som om Gud inte fanns eller finns. Det, mina vänner, är sekularisering. Kruxet är inte att du och jag kan säga som grekerna kunde säga. Vi tror si, vi tror så. Vi har den teorin, vi har den teologin. Det är ingen konst. Konsten är att leva utifrån det som vi säger och bekänner oss till. Och när jag inte gör ett aktivt val, när du inte väljer att leva ut den tron, så väljer någonting annat eller någon annan åt dig utan att be om lov. Det är inte så att någon kommer in och frågar dig, skulle du kunna tänka dig att överge den här trosatsen i ditt liv? Du säger att du tror att Gud kan svara på bön. Skulle du kunna tänka dig att släppa den och så bli lite mer svensk, vanlig? Du får aldrig den frågan. Det är ingen som ber om lov att lägga ner tron på en Gud som kan svara på bön. Det bara blir så. Sekulariseringen är ett sluttande plan som jag sakta men säkert glider neråt på utan att någon frågar mig om lov. Är ni med? Och det är därför det är så tufft att någonstans motarbeta sekulariseringen i mitt eget liv. För det är som att gå i uppförsbacke. Och det här handlar ju inte om att jag inte kan delta i samhället. Att jag inte kan bry mig om de frågor som är viktiga för alla människor. Det handlar ingenting om det. Det handlar om vem jag låter vara nummer ett i mitt liv. Det handlar om vem som får skriva villkoren för hur jag lever, hur jag tänker, vilka värderingar jag har. Vem är det som skriver villkoren i ditt och mitt liv? För om inte jag skriver dem, om inte du, om inte vi skriver dem tillsammans med vår Herre, ja, då finner vi oss snart där. Att vi säger att vi tror, fast det märks inte på oss. Ni kanske har hört det precis som jag, att det är någon som har uttryckt det så här, att i kyrkan finns det många otroende troende. Och i samhället möter vi väldigt många troende otroende. Förstod ni vad jag sa nu? Jag har sagt det förr, vet jag, men jag säger det en gång till idag också. Alltså i församlingen, i den kristna gemenskapen, finns det väldigt många otroende troende. Och i samhället utanför den kristna gemenskapen finns det väldigt många troende otroende. Varför är det så? Jo, mina vänner, därför att sekulariseringen funkar så. Den leder till en kyrka som glömmer vem som egentligen är Herre. Och världen längtar efter en tro som är på riktigt. Dina och mina vänner behöver inte en kyrka, en tro som säger, ja, det är inte så noga hur du ber till Gud. Det är inte så noga vad du tror om honom. Vi har nog samma Gud allihopa ungefär. Det är inte vad din och min granne, min vän, min hitvandrade nysvenska vän eller min gammelsvenska tröga granne behöver höra. Utan det han och hon behöver, det är ju en tydlig tro från en kyrka och församling som säger vi tror att Gud är densamme igår, idag och för all evighet. Är ni med mig? Det här är viktiga saker vi pratar om idag. Det är tunga grejer, jag vet det. Men det här är jätteviktigt därför att det handlar om inte bara vår överlevnad. Det handlar om hela världen. Det handlar om missionen. Det handlar om vi ska nå ut med evangeliet. Varför blir kyrkan sekulariserad? Jo, inte för att världen i första hand tränger på, utan därför att kyrkan backar. Talar inte längre tydligt och klart om vad hon tror. Och lämnar ytor öppna dit sekularisering av världen kan flytta in i sina värderingar och säga ja, men då tar vi väl plats här då, eftersom ingen annan gör det. Är ni med? Det är sekularisering. Det är att vi lämnar öppna ytor i våra liv och i församling och i allt det som vi kallar för tro och en kristen gemenskap. Och det handlar inte om att vi ska se allt annat som fiender. Det är inte det jag pratar om. Hoppas inte ni hör det. Du och jag ska älska att umgås med alla människor oavsett vad de bekänner sig till. Du och jag ska älska dem, och gör vi inte det så ska vi be om Guds kärlek till dem. Men det handlar om är ju, vem skriver villkoren? Vem talar om för oss vad som är en levande, verklig tro på en levande Gud? Det gör ju inte världen. Det gör inte andra religioner i första hand. Utan det är Gud själv och hans ord som måste få tala in i våra liv. Så att inte vi fortsätter på ett nedåtgående plan. Att vi glömmer vem som är vår Herre. Texten vi läste nyss. Vad handlar den om, tänker du? Vad har det med det här att göra? Det har jättemycket med det här att göra. Sekularisering är inte alls en ny företeelse. Ibland tror vi det. Vi pratar om det som att ja, det är vår tid. Fy vad vi har blivit sekulariserade. På 50-talet var de inte alls det. Då bad de bara det hände. Ja, alltså, titta tillbaka. Läs Bibelns ord. Titta på folket. Vad läste jag nyss? De höll sig till Herren. Och när de kom ihåg vad som Gud hade gjort för folket. Men när Josua var död, när de som kom ihåg och hade sett Guds storverk var döda, vad gjorde folket då? Glömde vem som var Gud och höll sig inte längre till Herren utan gav sig till de hedniska gudarna. Varför det? Gjorde de ett aktivt val? Jag tror att vi gör så här. Vad är det för datum idag? 14 april 039. Vi avskriver just idag. Är ni med på det, folket? Vi avskriver här med tron på Javé som Herre och Gud. Det var inte så det gick till. Generationer som hade hållit sig till Herren, som hade sett vem han var, som hade följt honom, som hade liksom upplevt denne Gud och hans allmakt, hans kraft, hans liv, och som insåg att det finns ingen annan som är Gud, hade dött. Inte lyckats lämna över, tydligen, ett riktigt levande, glödande arv till en ny generation. Som glömde, som växte upp utan Gud, som inte visste om vad Herren hade gjort. Och då var sekulariseringen ett faktum. Ett sluttande plan ut för Israels folk. Men låt oss nu liksom komma till någon sentens här. Vad gör vi då? Vad kan du och jag göra för att inte liksom totalt hamna i sekulariseringens klor, totalt utför som en ramp rätt ut i havet och sen är vi borta? Vad ska vi göra? Jo, jag vill säga det idag, och jag tror att det är det handlar om. Det handlar också om, är jag medveten om det här? Och vad väljer jag då? Jag tror att det finns tre viktiga val, det finns många fler. Jag ska bara ge er tre val. Det första är, jag måste välja att också idag tro och ha en relation med den Gud jag tror på. Jag måste välja aktivt. Många gånger tänker vi så här, ja men jag blev kristen 1952. Nej, men jag döptes 1980. Jag gjorde det i alla fall. Jag döptes 1980. Jag tog ett aktivt val då. För jag tillhör Jesus. Jag behöver inte... Vad ska jag göra åt det mer? Livet är lite tufft sen och det... Jag kanske inte ber som jag förr gjorde eller kanske inte tror som jag förr gjorde, men jag har ju tagit aktiv ställning en gång här borta. Och men grejen är ju den att jag om och om igen måste ta det aktiva valet att följa Herren. Om jag inte gör det kommer någon annan att välja åt mig. Någon annan, något annat kommer att skriva in i mitt liv att det är väl inte så viktigt. Du kan väl göra lite som du vill. Du kan väl tro si, du kan väl tro så, du kan väl göra så här med dina val i ditt liv. Det är väl du som väljer. Är du inte suverän eller? Du väljer väl själv. Vad ska du ta hänsyn till? Och det är det som är sekularisering. Jag behöver aktivt välja. Det pumpas ut så fruktansvärt mycket trender, värderingar, varor och tjänster i vår tid. Så om du och jag ska gå efter vilken trend som gäller så får vi problem. Utan jag behöver aktivt välja idag. Jag tror på Jesus Kristus som min Herre och frälsare. Jag vill lyssna till honom. Jag vill ödmjukt lyssna till honom och ödmjukt lyssna till mina medmänniskor. Men där jag ser att tron på Jesus Kristus som Herre och frälsare krockar totalt med andra värderingar så vill jag fortfarande hålla mig till Herren Jesus. Det är ett aktivt val jag måste göra. För om jag inte gör det så kommer något annat att göra valet åt mig och det är knappast troligt att det valet är att följa Jesus. Så välj idag vem ni vill tjäna, sa Josua till folket. De hade kommit till en viktig vägkorsning där de hade ett val att göra. Och kruxet är att alla andra alternativ, de ber inte om lov. Utan jag ger dem lov. De bara flyttar in. Om jag inte har tagit ett aktivt val åt något annat håll så kommer de att flytta in de värderingar, de andra trossatser som jag inte trodde att jag kunde tro på. De kommer att flytta in när det finns rum. När jag lämnar plats här, backar i min tro, i de relationer jag har, så kommer det att komma in självmant. Vem väljer vi att tro på idag? Vill du säga som Josua, jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Om du vill säga det, gör det. Gör det aktiva valet idag. Säg det till Herren. Säg det till din familj. Säg det att jag vill stå för det här. Jag vill följa Jesus. Jag vill att det som han står för, det ska skriva villkoren i mitt liv. Inte någonting annat eller någon annan. Det är det ena valet vi kan göra. Det andra valet. Se till att du minns vad Gud har gjort. Risken finns att vi blir gamla om vi bara minns, sa Lasse. Alltså lever vi bara i våra minnen så blir vi gamla och det ligger ju någonting i det. Men om vi nu för en sekund liksom inte fastnar i den frasen utan tänker, vad var det som hände med Israels folk? Mose var väldigt tydlig när han gav dem budorden och tavlorna. Då sa han, ni ska komma ihåg det här för all tid. Du ska binda det här om dina händer och fötter. Du ska ha det märket på din panna. Du ska komma ihåg vem som är din Gud. Och du ska inskärpa detta i dina barn, sa Herren till folket. Kommer ni ihåg det? De skulle vara tydliga med att berätta, att ge vidare. Inte bara, nu ska du kunna upprepa den här historien. Utan du ska förstå att Gud är den Gud som har lett oss genom historien. Det finns ingen annan som är som han. Och så få över det levande arvet in i barnens och nästa generations liv. Det var ju poängen. Så det fanns en plan från Guds sida sett. Och de skulle ha högtider och de skulle fira på olika sätt att Gud var den Gud som han är. Han är, jag är. och han är det i alla tider. Men kruxet var att folket glömde. Att de så länge Josua och de äldste levde som hade sett och varit med, de glömde. Eller när de dog så glömde folket. Därför att jag måste också få se och uppleva. Du och jag som lever nu måste också få se och uppleva Gud i våra liv. Och då vill jag säga någonting viktigt, min vän. Vi går till gudstjänst av en anledning. Du går till gudstjänsten därför att du har gjort ett aktivt val och säga, jag vill aldrig glömma vem som är Gud. Jag går till gudstjänsten därför att jag vill tillbe Herren. Därför att jag vill vara med där hans ord hörs. Därför att jag vill få förbön, stöd, samtal med mina syskon i den kristna gemenskapen. Jag vill aldrig glömma. Är ni med på vad jag säger? Alltså att gå till gudstjänst är en handling i uppenbar och tydlig protest mot sekulariseringen. Det här handlar ju inte om att okej, då alla de som inte har gått till gudstjänst det senaste året i Elenförsamlingen eller någon annan kyrka här i stan, de är för evigt förlorade och de kommer aldrig att förstå det här. Det är inte det vi säger. Men det vi säger är att om jag aktivt väljer att gå dit där Herren tillbes, så kommer ditt och mitt liv länkas samman. Vi tillsammans kommer att förstå honom bättre. Vi kommer att förstå vår historia. Vi kommer att hålla liv i de minnen som ska hållas vid liv. Och vi kommer att själva återuppleva denne Gud som vi säger att vi tror på. Är du med? Varför läser vi Guds ord? Varför läser vi Guds ord högt i gudstjänsten och predikar du Guds ord? Därför att vi vill komma ihåg hans röst. Därför att vi vill höra hans ord. Därför att vi vill förstå vem han är. Han som har skrivit villkoren för ett liv som är rikt, som är härligt, som är gott och som är evigt. Och som du och jag får vara med i. Därför läser vi hans ord. Därför bekymrar oss om över att förstå Guds ord och att leva utifrån det. Därför lyssnar vi inte bara utåt mot alla andra röster, utan vi lyssnar uppåt och inåt. Är du med mig? Det är så otroligt viktigt det här. För om jag riktar min uppmärksamhet bara utåt mot alla röster, så kommer de rösterna att ta över. Det är så. Det vet vi. Alla andra röster skriker högt. Låter mycket, har många saker att säga och de rösterna tar snart över. Så din och min kallelse, min vän, det är att ärligt välja aktivt att lyssna till han som talar till oss med sitt ord. Att lyssna uppåt och lyssna inåt på vad han viskar i vårt inre. För om jag inte gör det, så får jag snart tinnitus i den här världen av alla skrikande röster. Och då blir det väldigt svårt att uppfatta någonting från han som viskar i vårt inre och som talar till oss genom sitt ord. Någon har ju sagt det, Gud är sällan högljudd. Och jag tror att det stämmer. Gud är sällan högljudd, men han är tydlig. Frågan är om jag lyssnar, om vi lyssnar. Om vi vill höra vad han säger. Varför firar vi nattvard? Ja, vad säger Jesus? Jag vill att ni tar bröd och vin. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Gör detta till minne av mig. Vadå minne? Ska vi bara komma ihåg att han gjorde det en gång? Det blir verkligt, det är verkligt här och nu för oss. Jesus visste vad han gjorde. Han tog något väldigt fysiskt. Bröd, vin, det vi måste ha för att leva. Är ni med? Mat. Och så tar han maten och så säger han, det här mina vänner, det är min kropp och mitt blod. Det här ska ni göra till mitt minne så att ni kommer ihåg, så att ni förstår, så att ni kan leva av det varje dag. Det som jag har gjort för den här världen, för dig och för alla andra. Är inte det häftigt, så säg? Är inte det Guds pedagogik, så att säga. Alltså han visste vad han gjorde. Så att vi inte skulle bli sekulariserade. Utan ständigt kunna bryta brödet, dricka vinet och komma ihåg vem som är Gud. Wow. Så när min vän, när du går till gudstjänst. När du säger jag ska läsa Guds ord eller jag ska lyssna till predikan. När du är med och bryter bröd och dricker vin. Wow. Det är en tydlig och klar protest mot sekulariseringen. Det är en tydlig och klar strategi att återta marken och säga jag ska minsann komma ihåg vem som är Gud. Och vem som skriver villkoren i mitt liv. Så vi minns. Välj att minnas, min vän. Välj att minnas. Vi är så ovana med det här att minnas idag. Jag går till mig själv. Alltså vi lägger allt på USB-minnet. Och tappar vi USB-minnet och allting borta. Vi kommer inte ihåg. Vi behöver inte minnas. Telefonen minns åt mig. Men det fanns en gång i världen när människor använde sin hjärna. Och då mindes man. Då kunde man återupprepa. Man kunde berätta saker. Man kunde komma ihåg detaljer. Och man hade tekniker för att berätta, för att komma ihåg. För att veta att den historia jag kommer ifrån, den är också min. Jag är en del av den. Vi kanske måste återuppväcka den kulturen igen. Där vi berättar evangeliet om och om igen. Din upplevelse av Gud, mitt bönesvar, din händelse där Gud grep in. Berätta den om och om igen. Så att vi kommer ihåg tillsammans att han är Gud. Eller hur? Sista punkten. Välj idag att följa Jesus och lyd hans röst. Ja, men det har du ju redan sagt, pastorn. Du behöver inte tugga det igen. Det är ett jätteviktigt val. Alltså, välj att följa Jesus. Jesus säger, den som vill tjäna mig ska följa mig, säger han. Och jag känner dem. Han säger också så här, mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och det jag började citera var det här. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Hör ni det? Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Alltså välj idag vem ni vill tjäna, sa Josua. Vem vill jag tjäna? Vem vill du tjäna? Vem vill vi tjäna? Jo, vi vill tjäna Jesus Kristus. Och om vi väljer att tjäna honom så behöver vi följa honom. Välja aktivt att göra det. Och det påverkar mina val varje dag. Var är jag idag? Var är du? För jag vill som hans tjänare vara där han är. Jag vill vara där han, inte vakna upp en dag och inse jag är inte där han är. Jag är någon annanstans. För det sluttande planet har tagit mig dit. Och jag har hamnat någonstans där jag lever som om Gud inte finns. Och där vill jag inte vara. Så hur väljer vi? Vad behöver du säga till Herren idag? Det här är en kamp för oss alla. Folket sa aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Herren vår Gud vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda. Frågan är inte om vi tjänar någon. Frågan är vem vi tjänar. Frågan är inte om vi lyssnar till någon röst. Frågan är vilken röst vi lyssnar till. Och den frågan måste vi bära med oss. Än hur tungt och vi kan tycka att det låter. Och vi vet att Gud själv är så intresserad av dig och mig. Så han har både frälst oss, han har gett oss av sin nåd och sin barmhärtighet. Och han har fyllt oss med den helige ande för att vi ska ha alla möjligheter att välja honom varje dag. Är ni med? Det är avgörande för oss. Väljer jag att lyssna till Jesu röst eller vems röst får tala högst in i mitt liv. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Därför envisas vi med att predika Guds ord. Därför envisas vi med att hjälpa varandra i den kristna gemenskapen. Att läsa Bibelns ord. Försöka förstå den. Ta in den i våra liv. Leva av den. Därför att vi vill följa honom. Vi vill lyda honom. Vi vill inte hamna där en dag att vi vaknar upp och är någon annanstans än där vår Herre är. Vi vill följa honom dit han går. Vad gör du för val här? Och bara för att han är lågmäld, min vän. Bara för att Gud talar lågmält, så är det inte oviktigt det han säger. Det är snarare tvärtom. Ni vet, när du försöker överrösta barnaskaran som du möter hemma eller hos någon annan. Och så ska du försöka säga något och du höjer rösten och du höjer rösten. Och du det funkar inte. Jag gör ju så hela tiden, men det funkar ju inte. Vill du ha någonting sagt och att de ska lyssna, sänk rösten. Börja viska nästan och tala lite tystare. Och så säger du det där riktigt viktiga som du vill ha sagt. Och de kommer att lyssna. Och jag tror ibland att Gud viskar mer i ditt och mitt liv och på vår vandring för att han vill att vi ska komma nära. Så att vi ser och hör och förstår vem vi har att göra med. Det kanske inte funkar i alla lägen. Jag vet att du och jag brottas med när vi inte får svar på bön. När vi tycker att Gud är långt borta och allt det där. Men i alla fall, jag tror att Gud oftare viskar för att vi ska gå nära. Och då måste jag ju välja aktivt att lyssna och lyda hans röst. Och jag tror att lydnaden här är avgörande. Jag tror att du och jag växer egentligen bara när vi lyder det han säger. Därför att höra vad han säger, ja, det är en sak. Men det är att göra det han säger som får min tro att växa. Som gör att jag får se svar på bön. Kraften genom den helige ande. Att jag får se kärleken blomstra när jag går och gör den där kärlekshandlingen mot min medmänniska. Det är ju bara så jag egentligen växer i relationen med Gud. När jag gör det han säger. Så därför är lydnaden oerhört viktig. Så välj idag. Välj att följa Jesus. Än vad han säger. Och lyd hans röst. För när du lyder, när jag lyder, så blir våra öron och våra känselspröt mycket mer mottagliga. Och så hör vi ännu bättre nästa gång. Ska vi säga amen till det? Amen. Då ber vi. Jesus, tack för att du har varit med den här predikan. Och jag ber att det som kanske har varit lite tungt eller det som har varit så där otroligt tilltalande, för vi vet att vi alla mer eller mindre finns på det sluttande planet. Hjälp oss, Jesus. Ge oss av ditt mod. Ge oss av din tro. Så att vi inte överger den Gud som vi tror på. Utan att vi istället flyttar fram positionerna. Att vi istället fyller igen de där glapp och hålrummen i våra egna liv, varandras liv och i samhälle. Att vi istället visar på en riktig tro som gör skillnad varje dag utifrån de val som jag väljer att göra. Tack Jesus att du går med oss. Amen.